There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här veckan möter jag en riktig allkonstnär som kan så många olika saker. Hon är designer, programledare, poddare, författare, fixare och hantverkare. Ja, listan kan göras så lång. Nu är hon aktuell med den rykande färska boken Skavank. Laga, vårda och uppskatta det gamla och nötta. Och som vanligt vill jag passa på att tipsa om de hundratal snart avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Som vanligt är det jag, Johanna Hulander, som driver podden och det är jätteroligt när du hör av dig med tips och önskemål på ämnen och gäster. Det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inrednings_podden. Kom ihåg att prenumerera på podden så att ni inte missar några avsnitt och ge gärna ett betyg. Men nu är det dags för veckans avsnitt. Välkommen till inredningspodden Isabelle McAllister.
Tackar, tackar.
Vi är jättepigga idag, både du och jag.
Lite som att vi är bakis nästan, fast vi inte är det. Det är bakis av livet kanske.
Precis. Du, jag har ju följt dig under åren och fascinerats över att du är en sån himla allkonstnär. Du kan ju så otroligt många olika saker. Och nu har du precis kommit med en ny bok, men det ska vi prata om sen. Men du är programledare, du är poddare, du är designer, du är författare, du är fixare, hantverkare. Hjälp!
Hoppetossa menar du?
Ja.
Nej men alltså, ja. Jag tror framförallt så skulle jag säga att jag är orädd och kanske lite dum så att jag inte ser mina egna begränsningar. Så att jag kör. Och så tänker jag så här, okej, eller något jag vet är att jag är händig. Jag har alltid haft väldigt, väldigt lätt för mig att sy och alltså så jag fattar grejen. Jag märker på min dotter nu som fyller 15, hon är så här naturbegåvning också när det gäller så här sticka och virka och sånt. Och sy, hon köpte så här på loppis ett mönster på så här, byxor är ganska svårt att sy. Så här. Gammalt mönster på loppis. Och hon bara tog upp det, bara gjorde det utan att jag ens försökte, liksom, behövde förklara för henne hur man gjorde. Och då tänkte jag så här, det är precis så där jag var också. Alltså jag fattar det, jag fattar hur grejerna sitter ihop. Mm. Och sen tänker jag, alla de här många av de här grejerna som du har rabblat upp hör ju ihop, så här, fota, alltså det är någon slags kreativ ådra liksom så. Så att de är inte så långt ifrån varandra kanske.
Det ligger i generna kan vi säga.
Ja, det gör det också.
Ja, för att den här nya rykande färska boken som jag har framför mig nu, Skavank, den har ju du tillägnat din pappa faktiskt. Mm. Och då undrar man ju, är det gener från honom också?
Jo, men så är det. Men jag är uppvuxen i ett väldigt kreativt hem. Alltså min mamma är konstnär. Och hon är så här klassisk skolad på... De blev slagna med linjaler på konstskolan i Belgien. Liksom. Oj. Alltså, det var som så här Hogwarts-slott som de satt i och fick rita tändsticksaskar i liksom ett år typ för att lära sig proportioner och sånt. Så att det har jag liksom med mig lite från hennes sida. Och sen pappa är en sån här som kan bygga allt från allt. Men också självlärd, men så duktig på att plocka upp saker. Och, ja, de jobbade med mod och inredning när jag var liten och så. Så det är klart att det har funnits runt mig.
Har du hängt med dem på jobb ganska mycket också då?
Ja, men det gjorde jag. Alltså, de hade ett modemärke när jag var liten. Och så då sov jag under så här, tillskära borden i London så här, på fabriker och sånt.
Ja.
Så att det har liksom funnits med någonstans hela tiden. Jag tror framförallt det här att det går att göra saker. Så att det orädda kanske kommer därifrån, att jag har fått möjligheter. Och sen också så här 70-tals ensam barn, bara så här, ja men hitta på något. Alltså, vi orkar inte riktigt med. Alltså, du får klara dig själv. Och så har det ändå funnits de grejerna runt omkring.
Du, den här nya boken nu, Skavank, hur kommer du säga att du skrev den efter ett antal år? Utan att skriva en bok, för du har ju skrivit några innan också, har vi konstaterat.
Ja. Nej men... Skavank kom från att jag har ju som sagt jobbat med färg och form och återbruk och mycket så här, gör det själv och customize och sådär. i över 20 års tid. Och sen samtidigt nu senaste åren så har jag vidareutbildat mig i hållbarhetsfrågor och systemomställning. Och om jag då satt jag och tänkte lite på så här, okej, om jag ska kombinera de här två grejerna, för det blir det, så vad ligger framför mig, så är det så här att ta hand om det vi redan har så länge det bara går. Det är det bästa man kan göra för miljön. Men jag har också märkt att det här med hantverk och göra saker är något som ganska många har tappat. Alltså jag har kompisar som bor i så här 20 miljoners kåkar, men de ringer typ en hantverkare när de ska byta en propp. Och det handlar inte om att de är korkade. Det här är så här supersmarta människor. Men det är bara att vi har inte behövt tänka på det. Vi behöver inte tänka på det i det samhället. Om man tänker på att man bara kan ringa någon så kommer någon och hjälper en. Eller man ringer och så köper man någonting nytt som blir levererat. Vi behöver inte tanka på hantverket bakom. Men då tappar vi ju andra värden istället. Och då tänker jag så, okej, kan jag kombinera allt det här i en bok? Så gjorde jag det.
Mm. Men du skriver också i din bok att vi har gått från en sak för livet till slit och släng. I och med industrialismens framfart. Att vi har gjort shopping till en livsstil för många. Vi kollar på Ullared nu för tiden. Mm. Eller har gjort under många år. Ett exempel. Men kan vi verkligen gå tillbaka i utvecklingen? Och vill folk det?
Men jag tänker, förlåt, att det där kanske är lite en tankevurpa. Alltså jag vill ju inte... Jag är ju nog den som är sist på att så här, vara bättre förr. Men jag tänker, vad kan vi ta av det vi har nu som är bra, men adaptera det med saker som är från gammalt, som vi kanske gjorde förr, som var bra då. Alltså jag tänker så här, fossila bränslen, det var jättebra i början. Det tog oss dit, vad vi faktiskt är idag, en enorm utveckling. Men det har gått lite för långt, vi använder det alldeles för mycket. Och det är samma sak med alla så här, produkter som har kommit ut. Jag vet inte om du har läst Kvinnohistoriska, släppt en bok med Karin Karlsson som heter Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål, när hon går igenom olika delar. Och där tror jag att hon skriver bland annat om så här hushållspappret. Att man kan ju tycka och se så här, åh, det är en så här engångsartikel, en slit- och slängvara. Men det var ju någonting som också frigjorde enormt mycket tid för framförallt kvinnor, som gjorde att kvinnor kunde ha tid att lära sig, utbilda sig och göra andra saker. För att innan så hade man till exempel trasor som man var tvungen att tvätta. Det var en trasa för diskbänken, en för badrum. Och så skulle du tvätta allt det där och ingen tvättmaskin och så vidare. Nej. Så att det är ju väldigt många av våra prylar som till exempel att... att vi förut köpte tyg på löpmedel som vi var tvungna att sy någonting av. Eller att vi köpte mjöl och så var vi tvungna att baka. Det har ju frigjort en massa tid. Mm. Men nu kanske det har gått för långt istället. Att vi har glömt bort de gamla sätten att göra saker på. Vi har framförallt, tänker jag, glömt bort. Eller vi ser inte sambandet med hur saker görs. Och det vi köper. Och det tror jag är ett av de stora problemen. Alltså jag vill säga att om man bygger och skapar och gör saker själv, då vill man ta hand om det. För man vet vilket jobb det är som ligger bakom. Men när det nu blir lite som att vi typ köper saker ut svart tomt hål. Vi klickar på någonting på mobilen eller i datorn. Har vi tur så levereras det framför dörren i ett fint paket. Alltså vem gillar inte paket? Och sen till exempel när det kommer till klädesplagg, så använder vi det i snitt som svensk 7 gånger. Innan vi slänger i soporna. Alltså 7 gånger använder vi i snitt ett enda plagg.
Mm. Men slänger folk verkligen kläder i soporna idag? Gör vi det?
Ja. Enligt statistik så gör man det. Strumpor blir lite hål i eller någonting annat. Alltså när det gäller prylar och möbler och så vidare, så använder vi mindre än 50% av beräknade livstidslängden.
Oj.
Innan vi slänger ut det. Mm. Så att om man tänker på det sättet, och sen det som vi gör då, som du säger, vi slänger det. Ja, vi slänger det eller återvinner det i bästa fall, men då bränns det ju upp någon annanstans eller tas tillvara på en viss del, men inte så mycket. Och då blir det ju precis som att vi skickar allting till ett nytt svart hål. Alltså vi har ingen koppling till de grejerna vi tar in och för ut igen på något sätt.
Jag tycker du beskrev lite kul med det där du sa nu, att det man gör själv tar man ju hand om på ett annat sätt.
Mm.
Du skrev ju i boken om ditt golv.
Just det, ja.
Som du verkar vara väldigt rädd om.
Ja, nu har jag släppt det lite. Men jag har ett landställe i Leksand. Och där så målade jag ett mönster på ett golv förra året. Med linoljefärg, och det tog typ nästan 50 timmar. Alltså det var helt sjukt. Det var
så många lager för. Det är ett ganska komplicerat mönster.
Ja, alltså det är ett ganska komplicerat mönster. Men igen, det var det jag menar med så här. Jag vet att det hände. Hur svårt kan det vara? Ingen tidsperspektiv eller liksom. Men det var bara så här. Okej, nu vill jag ha det gjort. Nu gör jag det. Jag gick igång på idén liksom. Men där hade jag sett golvet för att jag snodde mönstret från byggfabriken, för jag var där och gjorde ett jobb hos dem och då var inne på deras kontor och då hade de ett par kvadratmeter som var målade och det är också med i boken. Och det var superslitet för de har haft en kontorstol på som har liksom kört fram och tillbaka över det där trägolvet. Och ändå var det typ det snyggaste golvet jag någonsin hade sett. Så jag visste ju att även om det här golvet slits så kommer jag tycka om det. Men när jag väl hade lagt ner 50 timmar på att göra det och lite till att torka och så vidare så var jag ju helt... Och jag fick massa kommentarer på Instagram som var så här: Isabel, hur kan du måla ett golv? Är inte det helt galet när folk när det slits liksom? Så jag blev så himla nervös. Och jag bara, ingen annan fick dammsuga. Jag ballade fram matten när folk kom. Och så här, det har inte hänt någonting med det där golvet. Men det blev ju liksom en annan grej. Att jag var så här, jag vet ju att jag gillar när det slits. Men lite som man kan tycka att andra är jättefina i grått hår och rynkor och så vidare. Men när man ser det på sig själv så är det inte lika
kul. Tar man fram pincetten.
Ja, men precis.
Det här med att ändra vår liksom konsumtionskultur till något positivt. Inte bara i Sverige vill man ju ändra det, utan globalt också då. Mm. Kan vi göra det? Och hur liksom, du skriver om den här repair-caféer, second hand och sådär. Hur tror du framtiden kommer att se ut?
Ja, men vi börjar ju redan se en ganska stor förändring ändå. Alltså att det... börjar komma fler och fler tekniska lösningar på att så, återvinna kläder. Alltså så att det blir nya fibrer och så vidare. Även om jag måste säga att det är en stor, liksom, en stor greenwashing i många av så här, H&M och de stora företagen håller på och snackar om. Åh, det här är av återvunnet. Alltså 1% av det som samlas in återvinns till nya fibrer idag. Liksom. Så det är ju inte så stor marknad. Men försöken görs ju. Fabrikerna startas och så vidare. Så det kommer väl komma mer och mer. Så second hand kommer ju också mer och mer. Men vi ser också en backlash på att folk gillar att sälja second hand men inte köpa lika mycket second hand. Mm-hmm. Alltså så vi tänker, många köper nytt med en tanke på att jag kan alltid sälja det där på second hand annars. Så då tänker man att man har gjort en bra gärning. Fast det egentligen är att vi måste köpa mindre. Alltså nästan ingen pratar om mängd. Eller tänker på hur mycket kläder köper vi. Eller hur mycket prylar köper vi. Att vi måste köpa mindre. Och om vi handlar först och främst kanske då. Köpa second hand.
Mm.
Jag vet inte riktigt om jag svarar på din fråga här nu. Men,
det du pratar om.
Jag tycker ändå att det börjar hända grejer. Jag tror att så här, problemet är lite att. Jag och många andra som är så här, väldigt insatta i miljö. Liksom, och hållbarhetsomställningen. Är ju ganska så här frustrerade för att vi har bara några år på oss. Men förändring tar oftast inte sån snabb tid. Om det inte är en pandemi så är det liksom någon som säger. Och det är väl det man önskar, att det ska komma fler politiska beslut som är hårdare. För att effekterna som man ser på klimatet kan ju ta såna här oväntade... steg så att det går mycket, mycket snabbare än vad vi har trott.
Mm.
Och de är ju, vad säger man, de kan vi inte reparera sen. Så vi måste ha, liksom öka takten. Så där blir det liksom en liten dissonans mellan så här att, ja det händer en massa saker, men det går lite för långsamt.
Mm. Men du pratade också om det här med att vi måste ändra ett sätt att tänka kring hur vi ser på vissa produkter. Det var som att vi längtar alla efter hotellakan.
Mm.
Men när man tittar på gamla handbroderade lakan som säljs för ingenting på loppis, så tycker vi att det är lite äckligt nästan. Mm.
Ja, det är ju en föreställning om, tror jag, att saker och ting är äckligt för de är gamla. Och där ser vi också en ganska stor skillnad, tycker jag, på barn. Det har gjorts massa undersökningar med typ att barn ska strunta lite i om de får second hand-prylar i födelsedagspresent eller julklapp. Men vuxna tycker att det känns lite så här, men gud, man kan inte ge något som någon annan har haft, typ. Och där hörde jag en grej nu, en liten bisats här, men några som hade skrivit, de hade barnkalas, hade skrivit på inbjudan. Så här, Astor fyller år, men vi vill bara att ni ger något som, alltså ge någonting hemifrån eller liksom köp bara second hand. Och det hade blivit sån magisk fest, för det hade blivit typ att någon hade gett sin gamla favoritbok och hade kommit och bara så här, jag älskar det här kapitlet, eller liksom, kolla den här tröjan, det är liksom en stjärna här bak, du vet sådär. Så det hade blivit så här superuppskattat på kalaset, för att det fanns historia med i bilden också. Det har ju nästan blivit nu att så här, märken och idén om sakerna, och jag tror att så här, Instagram och sånt har spett på det ganska mycket, att vi visar upp våra hem, vi visar upp det vi gör på ett sätt att vi glömmer bort liksom innehållet. En annan sån anekdot var en mamma som gillar Instagram ganska mycket, som hade hand om så här klassens Halloween party. Och det var så här perfekt Pinterest-stylat, alltså så här tjusigaste Halloween partyt du kan tänka dig. Men det fanns ingen mat att äta och det fanns inga lekar för ungarna. Så det liksom, partyt var helt kaos, för att det var bara snyggt. Och så känns det som att det är ganska mycket som blir. Att vi blir så lite sura om vi köper ett par skor och så är det typ kartongen lite skadad. Fast det är ju faktiskt skorna vi köper. Eller det där med hotellakanen, precis som du säger. Alltså så här, man tänker sig, gud vad skönt att sova på hotell och de här krispiga lakanen. Och så är det ju som sagt med gamla lakan också. Men det, så det blir som en slags tankevurpa. Och det är, det är väl lite, ganska mycket sådana exempel som jag försöker ta upp i boken i. Som jag tycker är spännande att titta på. Och jag tänker, hur mer vi börjar ifrågasätta det där, eller bara tänker på det lite. Bara använder sakerna lite längre. Alltså vi kanske gör en lagning, men den kanske inte är perfekt. Men det gör att vi har saken 4 eller 5 eller 6 månader till. Då flyttar vi ju hela tiden på normerna lite, vad vi tycker är okej och vad vi liksom accepterar.
Mm. För det tänkte jag vi skulle prata lite om, just att det tar ju tid. Och idag upplever ju många av oss att vi har alldeles för lite tid.
Mm.
Det blir bara mindre och mindre tid, tycker man ju. Men hur ska man hinna med? För det blir ju det där vi pratar om också, just att det är lätt att det blir lika dyrt eller billigt just att köpa nytt istället för att laga och reparera.
Mm. En del tänker jag är så här, att tid är ju liksom en plastisk sak på ett sätt. Alltså, en del är ju den faktiska tiden, vi har 24 timmar. Men så vet du själv att ibland kan man träffa en person och så känns det som man har pratat i 5 minuter, men det är som, så har vi suttit där i 4 timmar. Eller tvärtom, man träffar någon i 3 minuter och man är helt slut sen. Så det är ju också så här, vad gör vi med de här timmarna? Alltså vi spenderar i genomsnitt också så här 2 timmar per dag på sociala medier. Tid som vi kanske kunde ha lagt på annat. Ibland upplever man det så här, om man tränar mer så tar man den tiden från sin vardag. Men det är precis som att man tjänar den för att man får energi på ett annat sätt. Och jag tror ju så här, att om man skulle skriva ner hur mycket tid man lägger på att söka på internet efter den perfekta prylen. Gå i de här affärerna, för det finns så himla mycket bra. Det blir ju sällan att man går till en affär och bara, jag ska ha den där grejen, och så går man därifrån. Och tar den tiden och lägger på att laga till exempel, eller ta hand om, eller bara säga så här, ja, den är lite skavankig, men jag behåller den ändå, jag lägger tid på annat. Så tror jag att vi kommer utvärdera vad vi accepterar som tid också till någonting annat. Jag märkte det, jag hade köpstopp ett tag innan vi skulle flytta, jag bodde på Bali i 2 år.
Då måste vi prata mer om.
Ja, och då innan vi flyttade dit så var det så här, okej, jag ska bo i ett land där det är 30 grader jämnt. Jag har typ 5 kilo jag kan ta med mig dit. Jag behöver inte köpa något nytt till mitt hem, och jag ska spara pengar. Okej, jag köper ingenting. Och då märkte jag ju så här, ett, att jag köpte mycket mer än vad jag trodde. För jag har alltid varit så här, inte snål, men liksom lite så här, jag behöver inte så mycket saker. Så jag har jobbat med saker, så det har alltid funnits mycket prylar. Men det var så här, jag köpte strumpor innan de andra liksom riktigt var slut. För att det är så här, strumpor går ju alltid åt. Eller jag köpte inslagningspapper, fast jag egentligen hade en massa papper och fina grejer, och jag skulle kunna varit kreativ och måla någonting på någon gammal tidning som jag hade istället. Så det liksom slank ner fler saker än vad jag egentligen trodde. Och sen blev det så himla tydligt hur mycket tid jag sparade på att bara så här, nej, men jag ska inte köpa, jag behöver inte kolla i den här affären, jag behöver inte gå in på den här hemsidan, jag behöver inte bry mig. Bara där fick jag ju jättemycket tid över.
Mm.
Och pengar.
Ja, precis.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag tänkte på det där med jakten på att, alltså om man, vissa saker går ju inte att laga själv. Du letade ju efter en hantverkare som skulle laga eran ugn.
Mm.
Kan du inte berätta om det? För det var ju just, det är många som råkar ut för det, för vi vet ju att livstiden är begränsad på vissa saker. Och en del gånger blir man ju chockad, för de går sönder, tvättmaskinen går sönder efter 3 år. Mm. Och där står man.
Ja, men precis.
Hur hittar man, och hur var det för dig?
Ja, men det tyckte jag var lite kul, för det var så här, jag är ganska dålig på att laga mat. Jag bakar visserligen så att jag använder ugnen, men det är ju inte speciellt ofta. Och det här var på landet. Och så gick ugnen sönder, och jag blev så där barnsligt glad. Jag bara, jag får köpa en ny ugn. Och den var så 10 år gammal. Men det var precis som så här, den har gått sönder. Jag får köpa nytt. Jag började kolla så här. Och så bara, men vad håller jag på med? Jag måste ändå kolla om det går att laga det. Så då hittade jag till slut en reparatör som kom och fixade den. Och det var ju någon så här termostat som hade pajat bara. Och det kostade ju under, jag tror jag betalade så här 350 spänn eller något.
Oj.
Och han sa ju till mig så här, man tittar på alla liksom vitvaror som står på återvinningsstationen. Så sa han så här, jag kan laga hälften av dem där för under 500 spänn. Eller wow. Mellan 500 och 1000 eller vad det var. Det var liksom lite pengar.
Ah.
Så att det är ju, det finns ju möjligheter. Känner ju så här, kyl och sånt. Går de sönder nu om man har något som är äldre än 10 år? Det finns, man måste googla det, jag kan inte det helt i huvudet. Men det är typ 10 år. Då är det bättre att köpa nytt, för att det är så här freoner och grejer i kylskåpen just.
Mm.
Alltså så att det är bättre att ha en annan energiklass. Mm. Men de andra grejerna, det är ju bara laga.
Det är ju en jätteintressant insikt. För jag var på soptippen förra året. Ja. Och hittade den där vitvarukyrkogården. Mm. Och tänkte, men alltså, den var ju gigantisk, ja, på den tippen där jag var. Jag var faktiskt jättechockad att det var så mycket.
Mm.
Så det där är ju någonting som många av oss inte känner till.
Nej.
Utan vi tänker att men nu har den gått sönder. Då är det lika bra att köpa en ny.
Så ja, det är, så är det ju någonting med det här att man så här, det här pirret med att köpa nytt. Det finns ju i en. Som de här kalorierna. Så det är som en godispåse där ute. Det är jättesvårt att motstå. Alltså det finns så mycket bra designers. Det finns så mycket snygga grejer. Alltså överallt, mest hela tiden. Man får mail om saker. Alltså det är jättesvårt att motstå.
Mm.
Och sen är det ju jättemånga grejer också som är gjorda med så här specialskruv. Så att de inte går att laga. Min tvättmaskin gick sönder för några veckor sedan. Och då var det, man har ju som ett så filter man ska tömma då och då. Men vi har ju haft lägenheten uthyrd, så jag tror inte det är gjort på jättelänge. Och då hade det där filtret blockerat. Så det är som en lång propp typ som man ska snurra ut. En propp på 10 cm kanske. Och den gick liksom inte att snurra. Och då ringde jag också för att reparera den där. De var så här, vi kan komma ut imorgon. Vi typ borrar upp den där. Och då blev jag så här, ni kommer ut imorgon och borrar upp den där. Det kommer kosta mig 2500 kronor. Och så var jag så här, hur svårt kan det vara? Så jag tog
blev
fram.
Tvättmaskinsreparatör.
Ja. Men det som jag blev så irriterad på var då så att visst, det är en propp som man snurrar ut och ska tömma då och då. Jag har gjort fel. Men uppenbarligen händer det här ganska många. Men då är liksom maskinen inte gjord för att du på ett enkelt sätt kan skruva ut den här proppen. Mm. För att ta loss den. Utan då är det en grej som du liksom måste få in en reparatör till och så vidare. Jag borrade upp den där, det tog 3 minuter. Kostade mig 100 spänn när jag beställde en ny på nätet. En sån där. Så det var hur enkelt som helst.
Ah.
Men det är ju inte så här, det vill man ju inte säga till någon typ. Att ta en borrmaskin och köra rakt in och liksom borra sönder plasten.
Nej, det är ingen som
vågar. Men som ett exempel menar jag, så ger det ju krångligt.
Mm.
Företagen gör det ju krångligt för en att reparera saker.
Mm. Och där finns det ju såklart mycket att påverka.
Ja.
Både vi konsumenter men också med krav, att vi ställer krav på sånt. Sen så måste vi prata lite om material.
Mm.
För en del av din bok innehåller ju ett helt materialkapitel där man kan frossa i alla möjliga material och förstå hur man sköter dem och så. Men ibland är det ju svårt att veta vad man ska använda för material när man står där och ska bygga eller sy och sånt. Har du något så här att de här materialen använder jag helst?
Men du menar nu från om jag vill göra någonting från grunden? Alltså om jag vill göra någonting nytt?
Typ. Ja.
Nej, men jag utgår nog inte så mycket från material. Jo, det gör jag nog. Alltså jag skulle säga så att när jag oftast gör någonting så gillar jag att utgå från någonting som redan finns. Alltså jag gillar ju att förändra saker. Jag är inte så bra på att ta liksom bara ur tomma intet och skapa någonting. Utan jag gillar ju att det finns någonting att ta på en historia redan. Men sen såklart, trä är ju ett fantastiskt material att jobba i och göra saker i. För att det är så mjukt och hårt samtidigt på något sätt. Och samma sak gäller väl någonstans för så här bomull och lin och sånt som är lite mer natur. Men då gillar jag också att ta alltså gamla gardiner eller lakan. Eller det finns en uppsjö av sådana saker och göra någonting av det helst, skulle jag säga.
Mm. Så då köper du inte nytt?
Ja, men jag försöker inte, men det händer ju att jag gör det också såklart.
Mm. Jag måste hälsa en sak, för när jag sa till mina barn att ja, men jag ska faktiskt intervjua Isabelle. Så blev den äldsta så glad. Hon sa, hälsa henne att jag älskar henne.
Åh.
Det var stora ord för en 14-åring.
Ja, verkligen.
För du var ju hennes
favorit. Och mamma blev jätteglad.
Ja. För du var ju programledare för Fixa rummet.
Mm.
Barnprogram som jag har sett nästan varenda avsnitt av, kan jag meddela. Men det där med barn och tonåringar.
Mm.
Hur får man med sig dem i det här tänket?
Med återbruk och så menar du?
Eller ja, för mycket handlar ju om att de sitter och tittar också flödet på nya saker. Och det är såna här shopping halls.
Ja, men precis.
Heter det ju.
Ja. Nej, men alltså jag tror ju, alltså barnen speglar ju det vi gör, tror jag. Vi pratar ju väldigt mycket om det hemma. Jag tycker att det är en så här fin gräns mellan att de ska ta för stort ansvar för ungt, och samtidigt så kommer de ju bli jätteirriterade på oss när de var så här, ni lät oss flyga över hela världen och köpa nya saker hela tiden och nu har vi liksom ingen framtid. Alltså så man måste ju väga in det också. Men mina barn köper i stort sett bara second hand. Min dotter skulle köpa på löparskor nu i helgen och var så här, nej, jag vill köpa dem second hand. Och jag var så här, ja men löparskor, där drar jag nog gränsen. Alltså om vi hittar några som är jättenya typ på, för det värsta är att de flesta ligger ju hur mycket som helst ute som knappt är använt liksom. Då kan man hitta på det. Men just löpning och det ska funka på fötterna och sånt där. Men annars så köper de typ allt second hand och har liksom inga problem med det. Men som sagt, vi pratar ju om det mycket, och på Bali där just så gick ju de en hållbarhetsskola också. Men jag tycker att mycket av kidsen gillar second hand och mycket går ju att hitta liksom andra hands. Så att jag tror på att involvera och prata om dem utan att så här, skuldbelägga dem om de känner att det är, att de vill göra någonting nytt. Eller. De måste ju hitta sin väg också ju, såklart.
Vi måste ju prata om Bali. Hur kom det sig att ni bodde två där?
Ja, men vi var lite trötta på, jag vet inte, jag fixade statusuppdateringar som var så här, förra året i juni, du vet, det här idag för ett år sedan. Och så kändes det som var samma. Alltså, i alla fall för mig, inte så mycket för barnen. Jag har ju alltid haft väldigt varierat jobbliv och så vidare. Så att jag skulle inte säga att jag har stått stilla liksom. Men sen är också, jag är halvbelgare. Har bott utomlands i flera vänder. Min man är halvamerikan. Också bott utomlands i flera vänder. Vi kände väl bara att så här, vi ville ge oss och barnen någonting annat. Och så tvinga in dem i något annat och hänga lite löst kanske. Alltså så att allting inte är som de var vana vid. Och då hade vi några kompisar som bodde i New York och som skulle flytta till Bali just på grund av den här skolan som heter Green School Bali, som är helt fantastisk, mitt i djungeln, byggd av bambu, så här, inga väggar, 47 olika nationaliteter med mycket sustainable liksom på schemat. Och då var vi så här, ja men varför inte? Alltså så här, det låter ju som en toppenbra, de får lära sig engelska och vi investerar i barnen på något sätt för att gå på den skolan. Och så får vi hänga på och se vad det blir. Så det var grundtanken.
Hur blev det då? Ni skulle vara ett år från början.
Ja. Vi skulle vara ett år, men det blev ganska snabbt insåg vi att vi behöver nog 2 år. För att, lite som med andra barnet kanske, att man, man njuter av det på ett annat sätt när man har gjort det en gång innan. Men det var magiskt på så många sätt. Alltså den här skolan är en fantastisk hubb. Också för väldigt roliga människor från hela världen som kommer dit. Och som man får träffa och hänga med. Och de har liksom en annan approach på hur man lär sig och så. Föräldrar är ganska involverade. Så det var ju svincoolt. Mm. Och som sagt, jag kunde ju vidareutbilda mig där också i hållbarhetsfrågor. Och jag gjorde projekt med en klimatadvokat som var med och skrev så här, Parisavtalet och så här. Så det var ju liksom roliga och bra och nyttiga liksom, saker. Sen tyckte jag att det var svårt hur länge jag var där att vara den som var svinrik. Alltså att bo i ett land utan vettiga lagar, som inte tar hand om sina invånare, som är väldigt, väldigt fattigt. Ja, och vara rik i det. Och det är du ju som medelsvensson i Sverige. Alltså, eller jag tror vi är 99%, eller vi, alltså en genomsnittssvensk är rikare än 99,5% av världens befolkning.
Mm.
Och det är ganska svårt att tänka det när man är här hemma. För att man känner sig inte speciellt rik. Eller liksom om man tänker i pengavärde alla gånger. När man ser sig omkring. Men där så var man ju verkligen det. Och jag hade svårt för det. För det blev lite så här kolonialism nästan. Alltså sådär att man. Ja men jag fattade ju att så här, jag bor där och jag har pool och jag flyger hit. Och IPCC, FNs organ, kom ut med sin rapport 2018 om så här, tillståndet i världen med miljön och så vidare. Så jag tyckte det blev svårare och svårare faktiskt att vara del av den västerländska maffian som på något sätt kommer dit för att man gillar Bali som land men också tar med sig engångsartiklar och Starbucks och tar slut på grundvattnet som de inte fattar att det snart kommer ta slut och flyger dit och så vidare. Och så, vidare. Så det var liksom dubbelt, vilket var ju väldigt nyttigt. Men, ja.
Mm. Hur, det är ju en väldigt skräpig ö kan man säga när man reser runt där. Det är ju väldigt mycket skräp och så. Var det liksom den här upplevelsen som från Bali, är det någonting som du tog med dig
i boken?
I boken, ja.
Ja, men först jag skulle vilja säga att det är ju skräp och det är ju en fantastisk ö med enormt mycket natur och väldigt, väldigt vacker. Skräpet kommer lite som i klungor, det kommer på så här regnsäsong så är det väldigt mycket vattnet kan komma längs floderna och sådär. Mycket kommer ju från Jakarta och andra öar, de här stora liksom plastbältena ute i haven. Så att det finns ju där, men det som jag tyckte var nästan var mest intressant var väl att allt det du gjorde syntes. Alltså många eldade upp sina sopor. Här eldar vi också sopor, men vi gör det ju i...
I det dolda.
I det dolda. Mm. I liksom fabriker som tar hand om det mesta av utsläppen. Men det är de mesta av utsläppen. Det är inte alla utsläpp. När man köpte plastpåsar och visste att det fanns ingen plaståtervinning. Då började jag tvätta plastpåsar istället. Det blev så tydligt alltihop. När man surfade i de här plastbältena. Så insåg man så här, okej, vi kan inte hålla på så med plasten innan. Här använde jag ju, jag vet inte. Köper man ekologiskt här hemma så får man ju allting i plast. Alltså jag slänger ju mer plast här än vad jag använder på flera månader på Bali. För att vi har det systemet. Men här bara skickar jag det i återvinning. Alltså jag lämnar ju till återvinning. Men tittar vi på att bara så här, jag tror att det är 28% eller något sånt där, eller 21% faktiskt blir nya produkter i Sverige. Och vi använder så mycket mer material. Så är det så lätt att titta på och säga så här, ja, det är så skräpigt på Bali, men det är ju liksom vi som är problemet. Mm. Så det blev så tydligt också. Och hur de är ju jätteduktiga på att ta hand om samma saker, återanvända det, inte ha, de hade ju inga prylar, använde inga prylar, shoppade ju ingenting på det sättet som vi gör.
Mm.
Så det blev så tydligt den liksom, att där var det tydligt för man såg allt avtrycket man gjorde som vi inte ser här. Ja.
Kommer ni åka igen? Känns det som att ja, men, det där gav som blodad tand så att vi, nu vill vi åka igen?
Ja, men jag skulle gärna vilja bo i något annat land. Men nu är jag lite så här, har jag gjort min flygning? Alltså, och det smärtar. Det är nog det hela så här klimatarbetet som smärtar mig mest, det är att flyga. Alltså för att jag har alltid haft världen som min spelplats på något sätt. Vilket är ju oerhört privilegiet att säga. Men, nej, men i så fall så ska det väl vara något ställe som är lättare att ta sig hem med tåg. Eller bilar med någon bra bil kanske. Alltså på det sättet. Men jag skulle gärna vilja göra... Ja, jag gillar ju att hänga löst. Och inte ha liksom fotfäste riktigt. Och veta vad jag ska ta vägen. Och nya språk. Alltså, det, jag tycker att det är då det är något magiskt händer. När man klatschar med olika kulturer. Och ja, olika synsätt.
Spännande. Mm. Hur ser sommarplanerna ut?
Ja, men jag tycker det är svårt nu med sommaren. Känner du så? Alltså med pandemi och så. Jag har fortfarande inte... Känner inte så här, åh, nu sticker vi iväg och hittar på så mycket. Jag tror vi kommer vara i Stockholm och i Leksand, där vi har vårt hus.
Mm.
Mest hemma, kanske åka på någon. Förhoppningsvis så kanske min pappa och hans fru har fått sen sprutas till. Så vi kan kramas lite och hänga lite. Vi har inga stora planer faktiskt.
Nej, vi hänger ju både du och jag uppe i Dalarna.
Mm, underbart.
Mycket. Vad tipsar du om nu inför sommaren?
Vilket i Dalarna?
Det är nummer ett.
Ja, men alltså det finns i Falun har jag förstått det som att det är en utställning med typ Hilma af Klint och Tilia Adelborg. Det verkar inspirerande. Så det vill jag också åka kolla på.
Det vill jag också.
Avesta Art är mäktigt. Furudal är härligt. Där finns det så himla mycket härliga små bed and breakfast och grejer.
Alltså, ja, det är så mycket bra. Nummer ett,
ja. Det finns så mycket bra i Dalarna. Kom till Dalarna.
Om du får önska en person som du vill lyssna på i sommar, i den här podden, vem skulle det vara?
Ja, men antingen Pernilla Wåhlin-Norén, som är arkitekt och bor i både Dalafloda och precis byggt ett helt nytt fantastiskt hus i Borlänge. Som slöjdar väldigt mycket, har liksom den här gamla kunskapen med hur att göra, skulle jag vilja säga, tänka med händerna. Eller så tänker jag kanske Mike Lind som har startat Hello Sunnanhed i Furadal. Och byggt om liksom en gammal lada till världens coolaste nya samlingsplats. För att de har liksom bara tänkt så här, vi har platsen, vi har ladan, vi gör något coolt. Och så kommer människorna fylla det med liv. Så de har liksom vänt på, oftast har det så här, vi har den här idén och nu måste vi bygga för den här idén. De har byggt för att sen se vad det ska bli. Så det tänker jag också är väldigt inspirerande.
Jättekult.
Annars två bra Instagram-konton att följa.
Mm. Hur hittar man dig om man vill se mer eller prata med dig?
Ja, men det är Instagram, Isabel McAllister. Boken, Skavank, Laga...
Ja, kommer du ihåg nu?
Nej, jag kommer ihåg det. Laga, vårda, uppskatta det gamla nötter. Klart jag vet det, jag har pratat om den hela veckan. Jag har en hemsida, händer inte så mycket där. Jag har en podd som heter Förnyarna. Som man också får lyssna på. Jag kommer komma ut med en ny serie nu om att bygga bättre inför framtiden.
Jaha, det har du inte sagt innan.
Nej, men det är liksom, det kommer nu om några veckor. Så att, det får man kika lite på mina kanaler så kommer det dyka upp. Vi tittar lite på hur kan man bygga bättre helt enkelt. Kan man istället för betong i grunden använda musselskal eller isolera med halm istället för att ta en sån här gammal dum glasfiber.
Kul. Nej, men nu måste vi dricka mer kaffe tror jag.
Ja, toppen. Tack för att du kom hit. Vad roligt. Ja, hej då allihop.
En podd från Allermedia.